då, lyssna.
Hallå, nu är vi tillbaka, ny vecka och avsnitt nummer 26.
Yes.
Där satt den.
Gud vad bra jag gjorde det.
Förra veckan spelade vi in ett jätteroligt avsnitt, har ni lyssnat?
Ja.
De säger ja allihop, jag känner det.
Utom du?
Ja, faktiskt, jag har inte lyssnat. Har du lyssnat?
Jag har lyssnat och jag skrattade jättemycket, för jag är jätterolig.
Och jag då? Störde jag lite bara, eller?
Nej, du var kul, för du avbröt dig själv väldigt mycket. Det var inte jag som avbröt dig, och det var inte du som bad mig vara tyst.
Nej.
Det var du som avbröt dig själv, och det var du som bad dig själv vara tyst.
Jag tänkte berätta för er om min psykiska sjukdom idag. Nej,
inte så här öppet, Sandra.
Nej,
vi tar vi har Sandra här, hur mår du?
Jag mår fint.
Bra. Klipp Oskar här, hur mår du?
Jag mår bra, lite ont i ryggen. Jag blev vaxad igår.
Vaxad?
Vaxade ryggen? Men gud vad skönt.
Ja, det gjorde
är det sant?
Jätte, jätte
ont. Men Oskar är ganska hårig.
Men är du hårig? Med...
Har du sett honom utan tröja någon gång?
Ja, det måste jag ju gjort. Du tar ju duschen varje gång du kommer.
Jo, nej, men jag kände att nu testar jag.
Nu testar jag.
Och det var en smärtfull och långsam upplevelse.
Långsam?
Men växer du hemma eller var du på salong?
Nej, det var Leora, min flickvän, som satt här och...
Nej, men vadå långsam? Drog hon långsam?
Nej, men det tog ju så lång tid, för det är en så stor yta ryggen.
Och så var det små stripes liksom.
Ja, exakt.
Jag har gjort brasiliansk vaxning en gång. Det gör ont.
Ja, jag kan tänka mig det. Vill inte ens tänka
så
på
jag
det.
Tänker liksom att du kan trösta dig med att det finns värre.
Ja, det var lite så jag tänkte där.
Jag har också fött barn. Sandra har gjort det 4 gånger.
Har du vaxat ryggen? Jag har också fött barn.
Men jag kan ändå tänka mig
förminska att... din smärta, Oskar.
Oskar har även varit förkyld någon gång. Vill du berätta om det?
Nej. Men hur fick du för dig att du skulle vaxa ryggen?
Ja, men det här är någonting jag har tänkt på i flera år. Det känns som en sån grej som man inte gör, men jag tänkte ändå att nu, varför inte? Leora kände sig öppen för det här. Och ja, vi gick på Hemköp, köpte lite stripes.
Vi gick på för samtal först.
Och så vips så var håren borta.
Hur känns det nu? Hur känns det annorlunda? Känns det skönt?
Ja, eller jättelen och härlig. Jag tar mig lite på ryggen så då. Förutom att jag har fått liksom bölder över... Nej, inte bölder, men röda prickar lite
överallt. Ja, men precis.
Du fick lite utslag liksom.
Ja, man ska egentligen smörja in sig med lite alkogel eller något efteråt för att kunna liksom...
Det
blir ju
smart.
Helt öppna hårsäckar.
Men det var ju en fin sak. Ni har ju fått, nu avbröt jag mig själv igen. Ni fick uppleva någonting nytt tillsammans.
Ja, vi kom varandra närmre.
Närmre.
Men tänker du att du ska fortsätta nu vaxa ryggen en gång var femte vecka eller liksom?
Det vet inte jag. Det får framtiden utvisa.
Det kommer ju inte göra lika ont sen. För håren som kommer upp nu, det kommer vara små fjun liksom.
Mm.
Och då kommer det knappt kännas.
Ja, just det. Och de fjunen kommer inte synas. Då behöver vi aldrig göra det.
Vi får se vad Leora säger.
Mm.
Har du någon före- och efterbild då?
Nej, bara i mitt huvud.
Men ryggen, jag tänker ryggen är ett sånt ställe som jag aldrig riktigt skulle märka ifall jag var jättehårig där.
Nej, men andra kanske.
Mm. Eller är det Leora som har klagat på att du har
hår
i ryggen?
Nej, gud. Hon har ingenting emot hår. Det är jag som... har tänkt på det i många år.
Ja. Kräver du också att hon ska raka benen och armarna?
Kräver?
För att du tycker att hår är levigt. Nej, men det lät som det. Nej, hon har ingenting emot hår. Det är jag som har problem med hår.
Det
lät alltså. Ja. Jag ska inte outa hennes hårväxt och så vidare. Men hon gör precis som hon vill.
Vad bra, Oskar.
Och det tycker
bra.
Jag är... Så
och du
ska
gör
vara.
Uppenbarligen som du vill. Hon stöttar dig i det.
Och hjälper mig.
Hon bara,
hjälper dig.
Rich.
Så var
tänker
det.
Du växa bringa nu liksom till sommaren?
Nej, för fan. Där får du växa hår. Ryggen ska det inte vara
hår. Men hur mycket hår
på.
Har du där? Jag ser dig som hårlös. Ja, okej.
Nej, det är inte så. Nej, nu drar Oskar upp tröjan här och visar sin härlighet.
Men det var liksom så här, bara lite lagom hår.
Ja.
Ja.
Hår men inte...
Daniels hår på brösten, det är inte så här, du har ändå, det är lite krulligt liksom. Daniel är bara som en päls. Det är bara
är det så?
Som labradorpäls. Det är liksom bara raka...
Men är det lite rödlätt då?
Ja. Han är också ginger på bringan. Och han har inte hår på ryggen, utan bara så här, på lite grann på varsitt skulderblad.
Ja.
Det är lite roligt.
Men nu undrar jag en sak. Vad är det för färg på ginger? Varför säger man ginger om rödhåriga?
Ja, ginger är väldigt beige, ingefära. Det är väl
ingefära är ju beige.
Okay, han är lite orange då. Han
det
är lite apelsin.
Det var en ståuppare som tog upp det här på Big Ben då.
Just ja.
För att jag ska få nämna då att...
Att du har ståuppar på Big Ben.
Precis. Ja, men han
så sa... Långt, ja, jag skulle gå över gatan, du vet, där utanför Big Ben. Där jag stod.
Nej, men han tog upp det här med ginger. Jag tycker inte att det är bra att rödhåriga kallas ginger. För det finns inget rött i ginger. Inte ens om man kokar ginger så blir det rött. Inte ens om man kokar en rödhårig så blir det... Ja, han körde lite åt alla möjliga hållbar. Men varför då? Det finns ju inget rött.
Nej.
I ingefära.
Nej.
Förklara. Berätta.
Jag har ingen förklaring.
Kan du googla lite, Oskar, så återkommer vi.
Okej. Okay. Alltså så här. The reference is not about redness per se, so much as sandy color.
Sandfärger?
Ja, så här. Nu har vi googlat. Och här står det liksom att när man säger ginger så snackar man liksom inte om att det ska vara rött, utan att det ska vara lite sandfärgat.
Just, men från början var det på grund av tupp. Det är sanskrit från början, ginger.
Ja, och vad är det, vadå sanskrit?
Sanskrit, det är...
Gammal skrift.
Första språket som typ Bibeln skrevs på.
Ja, precis.
Och så vidare.
Och då var det liksom en
Gamla testamentet.
Mm.
Ja. Och tupparna då var väl sandfärgade, men sakta men säkert började de bli orangea säkert. Och därför så har det då blivit ett ord för orange, skulle jag kunna tänka mig. Det härstammar i alla fall från tuppen.
Det härstammar från någon slags orange tupp.
Som var beige.
Eller det härstammar från en tupp som är lite sandfärgad. Och sen så kanske det blev lite djupare sandfärgad. Och folk upp, alltså, tyckte att det var rött. Och så.
Ja, för det är det jag undrar. Var blev det rött någonstans?
Ingenstans.
Nej, orange. Det här är... ska man
sluta säga. Kalla människor för gingers, okej? Okay?
Det finns liksom ingen...
Det heter inte ens rödhåriga. För att som du sa, Sandra, man är inte rödhårig. Daniel är inte rödhårig.
Nej, då har man verkligen färgat.
Han är lite rått, ljusblond färgad.
Rått, killen som står där borta med lite rått färgat med extra mycket rött pigment i. Dit ska vi.
Jag skulle säga orange.
Liksom. De är ju liksom orangehåriga. Daniel är ju röd i huden och jättefräknig.
Mm. Så att
det är ju lite, det är ju lite av en missbildning. Det är ju en mutation.
Men är han så här jättefräkning så att de sitter ihop allihop?
På armarna, ja.
Ja, då är det fel på honom.
Mm, jag vet.
Jag vill prata om den här Katrin nu.
Mm, kan du uttala hennes efternamn?
Katrin Zytomierska.
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 Ja. Är hon ryska från början, eller?
Polen, tror jag. Vi är ungefär 3 veckor sena med det här. Men Katrin Zytomierska har ju varit ute i blåsvädret igen här, va?
Mm.
Med lite tjockishat.
Med lite tjockishat. Och jag är... Det som fascinerar mig mest är att man rör ihop allting, verkar det som. Utseende och hälsa och att man liksom är fördomsfull och får för sig att överviktiga människor är på ett speciellt sätt.
Ja, eller så här, fult och är det här och snyggt är det här och det är fel att vara ful. Och det är rätt att vara snygg. Det snackade vi om lite grann förra gången när vi slog av mikrofonen. Att du kände att du blev lite så här, när jag liksom satt här och tyckte att folk var fula.
Ja, just det.
Men att jag liksom kallar människor som inte jag tycker är snygga för fula.
Mm. Jo, men alla får ju... Jag tycker det är känsligt att liksom säga att Göran Persson, han är så gammal och äcklig och ful. Nej, det kan väl inte jag sitta och säga. Vem är jag att bestämma eller tycka och tänka så om honom? Och vad är det för tariffer vi går efter?
Men... Jag tycker att det är okej att kalla folk för fula. Eller, men grejen är så här, och jag tycker också att det är okej att kalla folk för snygga eller tjocka eller smala.
Mm.
För jag tycker inte kanske att de här begreppen är objektifierande, alltså för mig.
Mm.
Jag är ju liksom så här, för mig är inte ful. Alltså ful säger ju absolut ingenting om en människa.
Nej.
Mer än liksom att man enligt normen kanske inte är wow.
Good enough.
Good enough, precis. Och det är så här, enligt normen är inte jag heller snygg.
Nej. Och inte jag heller.
Och inte du heller.
Klipp Oskar är inte heller skitsnygg enligt normen.
Så därför har inte jag liksom några problem att säga att folk är liksom lite småfula.
Ja.
Eller lite tjocka.
Men det är väl just det där att det blir så himla känsligt.
För att vissa människor är det fortfarande jättekänsligt. För majoriteten av alla människor är det jättekänsligt.
Och, höra, och det liksom blir också extra känsligt när man säger att en, nu säger jag tjock fast jag tycker att det nästan är ett skällsord.
Fast det är det ju inte.
Men jävla tjockis. Alltså barn och ungdomar har blivit retade och mobbade för att vara tjockisar.
Men det är för att man har liksom lärt sig att lägga en sån enorm värdering i att vara tjock.
Mm.
Det är som jävla fitta. Fitta? Mm. Vadå jävla fitta? Varför skulle det vara så jävla negativt?
Ja, nej, 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 det är det ju inte. Men, jo, man, har hört, men man har hört ordet i så många negativa sammanhang.
Absolut.
Som vi säger till våra barn i alla fall att, att de säger att någon är rund. Han som är rund om magen. Att man inte bara... Ja, men det blir nästan som att benämna någon vid hudfärg. Att man är sin kropp helt enkelt. Man är sin hudfärg, man är fast i sitt, sin tjockis kropp. Liksom. Han som är tjockisen där borta. Skitsamma. Men hur som haver, då ska jag ju inte säga det heller. Eftersom jag tycker det är lite dåligt ord.
Men du behöver inte använda det. För mig handlar det mer alltså personligen om att det blir lite grann... Men alltså ta tillbaka de här orden som människor tycker är liksom fula och äckliga. Mm. Det är ju typ inom, inom HBTQ-rörelsen så har man tagit tillbaka ord som bög och flata.
Mm.
Och fitta och kuk. För varför ska liksom det jag är vara så jävla äckligt?
Mm.
Och då kallar sig bögar för bögar och flator för flator. Och då kan jag väl tycka att då kan man kalla sig för tjock.
Mm.
Och så kan man kalla sig för smal.
Mm. Ja.
Eller vara människa.
Absolut, ja. Hur som haver så blir det så himla känsligt när man säger att någon som är överviktig är ful. Då blir det liksom så här... För att det är ju lite duktigt att vara smal.
Mm.
För då har man ju lyckats. Vi snackade om det.
Mm.
För jag tror att det är så.
Ja, och desto smalare, man har lyckats... desto duktigare. Ja,
precis.
Och då blir folk liksom klappade på axeln. Mm. Det här är också negativt.
För att nu har jag gått ner i vikt.
Och då kanske man ska gå ner lite mer och lite mer. Och det kan ju leda liksom till en ätstörning. Samma sak åt andra hållet. Jag menar så här, det finns ju hetsätning. Och människor som bara äter och äter och äter. För att det också är ett missbruk.
Mm.
Och en sjukdom. Och genom att kanske trigga igång det här, du är tjock, varför är du så tjock, du är så jävla tjock.
Mm.
Så kanske den människan också går hem, men istället för att äta och spy, så kanske de bara äter utan att spy.
Mm. Ja, men och det där är ju två stycken olika missbruk, tror jag. För att hetsätning, det måste ju också sitta ihop med något slags sockerbero. Ja, men dels att man dövar, men jag tänker att man proppar ju i sig socker. Man får ju liksom, äter man mängder med mat så det åker ju upp. Socker gör ju någonting med skallen. Rätta mig om jag har fel, jag är inte påläst alls, utan jag bara pratar fritt nu vad jag tror. Att, men om man låter bli, då blir man ju beroende av någonting annat. Ens självbild, liksom hur man ser ut och att man vill vara smalare. Och ju smalare jag blir, ju bättre är jag i andras ögon.
Jag tänker så här, människor kan bli heroinister. De kan börja kedjoröka, de kan börja hetsäta och spy upp det. De kan börja spela. Mm. Eller så kan de bara hetsäta utan att spy upp det. Jag tänker att alltså, missbruk är ju missbruk. Och det här liksom är olika personlighetstyper. Och därför tycker jag att det är så förbannat fel att Katrin Zytomierska sitter liksom i någon Malou efter 10 morgonsoffa och säger, för mig är tjocka människor fula och lata.
Mm.
För det är ju inte vad det handlar om.
Och oattraktivt. Och, ja, men det är mycket negativt.
Ja, men runt. Som att hela ens personlighet sitter i utseendet. Uh-huh. Då är, liksom, är du smal så är du bra.
Mm.
Och är du tjock så är du dålig.
Mm.
Och att det ska ligga en sån skam i att vara liksom stor. Jag menar, jag är inte smal, jag är tjock. Men jag skäms inte över det. Det är ju klart att jag är medveten om liksom eventuella hälsa och bla 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 bla.
Mm.
Men jag är ju inte en dålig människa.
Nej. Man, och det är där jag menar, man får inte liksom glömma bort att ja, nu är hon bloggerska och hon har en massa följare och sådär. Och så blir det liksom på något sätt att hon tar sig rätten att jag menar, folk tycker ju en massa saker om en massa människor. Vissa tycker att jag har svårt för överviktiga personer. Jag tycker att det blir oattraktivt. Ja, men fine. Det finns ju fler än hon som tycker så.
Mm.
Och så finns det någon annan som tycker att korta människor är oattraktiva. Men vi pratar ju bara om utseende då.
Eller gamla, 60-åringar.
Eller gamla. Eller sådana som ser ut som Göran Persson.
Eller sådana som ser ut som Göran Persson.
Nej, men alltså, då pratar vi bara om utseende. Det är alltså innan man lär känna en person.
Mm.
Den där personen som man sen kan bli attraherad eller kär i.
Mm. Sen kan jag ju tycka att det är okej att prata utseende ur ett liksom subjektivt.
Mm.
perspektiv. Jag gillar inte liksom att objektifiera människor, för jag tycker att det är ganska förminskande och vidrigt att säga liksom att du Sandra är den korta människan. Mm.
Ja.
Och jag är den tjocka människan. Mm. Oskar är den, alltså nej.
Oskar är han med hår på ryggen.
På ryggen. Oskar är den håriga varulven.
Mm.
Tack.
Varsågod.
Tack för den.
Och grejen, vi matas ju hela tiden. Kolla, nu sitter Klipp Oskar här och surfar.
Mm.
Nej, scrolla inte Oskar. Och kolla där till exempel. Här snackar vi också om det här att man vibelönar hela den här vardagsmalhetsen. Aftonbladet läser någon typ av nyheter. Viktklubb, bild på en kvinna. Som inte är liksom heller tjock i början. Det där är ju hennes första bild. Så den längst ut liksom till vänster.
Mm.
Hon är inte tjock. Hon är inte liksom dallrig. Hon är inte ful. Jag skulle nästan, skulle jag se henne, den här människan på stan, så skulle jag säga att hon var liksom någorlunda normalviktig.
Mm.
Och det använder man som en bild för liksom den tjocka människan som här i det här fallet skulle gå ner 10 kilo. Men överraskade alla genom att hon gick ner så mycket mer.
Mm. Och då var hon duktig.
Och då var hon jätteduktig. Och det är också det här idealet, vad är tjockt? Och vad är övervikt?
Mm.
För det finns ju en skillnad mellan att vara pinsmal, att vara normalviktig. För det är ju också så här, en hälsosam vikt kan ju vara allt mellan 55 kilo upp till 75-80 kilo.
Ja, det beror på hur lång man är.
Beroende på storlek, beroende på muskelmassa, beroende på ämnesomsättning. Men vi matas ju jämt och ständigt med en och samma kroppsform.
Mm.
Och väger du 15 kilo över kroppsnormen så kan du fortfarande vara liksom hälsosam.
Hälsosam, ja.
Och ha en bra hälsosam vikt.
Mm.
Men du det kommer finns... inte se ut som underklädesannonsen och därför är du tjock.
Och därför är du tjock, ja. Ja. Man kan ju, alltså man kan ju väga väldigt... kroppar ser ju otroligt olika ut inom den hälsosamma... liksom normen, höll jag på att säga. Nej, men det som anses vara hälsosamt. Du kan ju ha... vad är det man räknar ut? IBM, eller vad heter det?
BMI. Men det där med BMI har man börjat ta tillbaka, för BMI är missvisande.
Mm. För man måste mäta muskelmassa och...
Ja, för BMI säger bara du är så här lång och du väger så här mycket.
Mm.
Men man tittar inte på liksom mängden vätska, fett, muskler.
Mm.
För människor kan ju liksom vara... 1,60 långa och väga 85 kilo. Och enligt BMI så är det fetma. Men om du är liksom styrketränare och det är liksom mestadels muskler, så är det fortfarande hälsosam vikt.
Men fetma, äter man sig till fetma? För är man liksom, ja men nu okej, vi säger en person som skulle behöva gå ner 10 kilo. Och om man då tar en riktigt stor person som väger 150-160 kilo, Så är ju liksom, vi säger att någon skulle behöva väga 70, säger läkarna. Men så väger den personen 80. Då är ju det är inte så speciellt mycket liksom. När blir det fetma? Vad är övervikt och vad är fetma?
Jag tror att det är så här, när en viss procent av din kropp är fett, så är det fetma.
Aha.
Och det här kan man inte se liksom bara genom att titta på en människa. Jag menar, kolla på mig, jag är tjock. Mm. Men det där har jag kollat upp. Jag har ändå... Kolla på mig, jag är tjock!
Kolla på mig, jag är kort.
Men min kropp består av en högre andel muskelmassa än fett. Och därför räknas jag bara som överviktig.
Mm.
Bara. Medan alltså, det finns människor som kanske är mindre än mig till kroppsformen, men har en högre andel fett.
Mm.
Och därför räknas det som fetma.
Mm. Men fetma, är inte det liksom när det börjar så här producera egna, att man har massa fettceller som är för många typ, och att det blir farligt?
Ja, men det har du bara du är överviktig också.
Aha, okay.
Och det har du bara du är normalviktig. Du har ju alltid fett i kroppen, och kvinnor har ju mer fett än vad män har. Och det är också därför BMI är helt liksom missvisande, för du använder ju samma tabell till män och kvinnor.
Ja, just det.
Och kvinnor har ju mer fett i kroppen.
Nej, men också tänker jag på kvinnor med stor byst.
Jaha.
Och liksom som där det är 3-4 kilos skillnad
varje
från pung kvinna.
Liksom.
Varje pung tror du skulle säga.
Varje pung!
Varje pattpung.
Nej, och därför tycker jag att det är så missvisande att bara kolla på någons liksom utseende och döma du är tjock, du är ohälsosam.
Mm.
För det handlar ju liksom om så mycket mer. Det finns ju sjukdomar som gör att folk aldrig går upp i vikt och kan leva på liksom chips och cigg.
Mm.
De är ju fortfarande smala, men de är ju...
Eller sjukdomar, det är väl bara att de blir ju näringsfattiga.
Ja, de får inte något. I sig undernärda. Näring. Ja, undernärda, precis. Men det är ju fortfarande ohälsosamt.
Ja, fruktansvärt. Men jag tänker att det kanske inte är någon sjukdom. Säger,
i och med att man inte ser avvikande ut, så är det ju också svårt att klanka ner på den människan. Mm.
Men vad är det så... Alltså, vi har ju liksom hittat på en norm i vårt västerländska samhälle som sen skiljer det sig ju också från höger och vänster, men vad som är snyggt och vackert och vad som är fult, och det är ju fortfarande från person till person. Mm. Men nu sitter ju hon är ju bara en enda person. Det som är lite jobbigt är ju att hon har en massa som ser upp till henne, och då tycker jag att man kanske ska
alltså, ha sunda, ja, men, människor liksom, värderingar.
Ja, men om hon nu känner att åh, jag tycker det är så jobbigt med tjocka människor, så kanske hon kan välja att inte säga det rakt ut i soffan. Alltså, man får ju... Ska man fläka ur sig och inte ha liksom någon koll alls på vad som är schyssta värderingar och inte? Ska hon inte rannsaka sig själv? Hon tar inget ansvar alls på liksom att...
Nej, och den här människan är ju liksom kids, och den här människan kommer ju liksom uppfostra en ny generation människohatare. Jag tycker bara att det är så fel. Grejen är så här att jag är ju så less på hela den här utseende grejen.
Mm.
Jag är så här, sluta bedöma vad folk är utifrån hur de ser ut.
Mm.
Vi ser alla annorlunda ut, och det är okej att tycka att vi alla ser annorlunda ut. Men lägg inte liksom värdering i hur hen eller whatever är utifrån hur den ser ut. Det är det jag är trött på. Därför är jag också trött på att se det här liksom debatten. Och jag är trött på att höra liksom om att mirakeldieten hit och mirakeldieten dit. Och det här kommer ju våra barn att matas med. Och inte våra söner, utan våra döttrar. Mm. Jag menar så här...
Ja, gud ja. Ja, oj. Man får tänka en och två gånger innan man pratar med sin tonårsdotter.
Och jag menar, vill man förmedla sina barn en bild av att vara en människa som inte tänker på något annat än vikt och utseende, då kanske det är bättre att kanske fokusera på annat. Att liksom fokusera på att det är roligt att laga bra mat från grunden, och fokusera på att det är roligt att gå ut och ta promenader och mysa och sådana saker liksom.
Ja, men och tandläkarråd när det gäller sötsaker. Vila 4 dagar i veckan, sen kommer fredag, lördag, söndag, det räcker.
Mm.
Men fika inte, eller det är det våra tandläkare säger till oss och våra barn.
Mm.
Vila 4 dagar i veckan. Och det går ju ihop med hälsa också. Annars får man hål i tänderna.
Mm.
Men jag tänker på, det var en tjej som reagerade på fejan och skrev ett ganska långt inlägg. Och hade tagit foto på sig själv. Alltså efter den här Katrina...
Katrina!
Hon... la ut en bild på innan hon blev gravid. Hon står i sport-BH och trosor och är riktigt smal, så att liksom, ja, men så att bäckenbenen är det som är står mest ut.
Ja.
Och sen så har hon en till bild efter att hon har fött sina 2 barn och ja, men som jag ungefär. Min yngsta är ju 6 år, så jag har ju inga gravidkilon kvar. Men ja, hennes mage hänger över. Man ser att den har varit med om grejer. Och hon skriver att... Vet du vad? Jag är inte lat. Och jag är inte... Hon skrev också... jag är inte skitlycklig, men jag är lite lycklig hela tiden. Och det tyckte jag var så himla fint. Hon är nöjd. Hon är förnöjsam med sitt liv. Och hon älskar att sitta i soffan på helgerna och äta chips och godis och dricka cola med hennes barn. Hon tycker att det är skitmysigt. Det är inte värt det. Att liksom... För det är ju också det. Alla som har ångest och går iväg till gymmet, och så slår de på sig själva och går hem och tröstäter för att de inte har varit på gymmet. Den snurran är ju värdelös. Man måste ju liksom hitta någonting som är... Någon balans liksom. Vissa vill gå på gym. Vissa har ett intresse där. Vissa har intresse att laga mat. Jag tycker det är skittråkigt. Min man prioriterar att gå upp 6:30 varje morgon för att hinna träna innan vi vaknar, innan han går till jobbet. Mm. För att han mår så bra av det. Han måste få göra det. Man måste ju på något sätt få ihop det med hälsa här, och välmående först och främst.
Problemet liksom. Just nu i liksom kvinnors välmående och hälsa, vikt, bla bla bla, är ju att vi är så fokuserade på liksom en siffra. För den siffran säger så jävla mycket om vad du är, vem du är, hur, liksom värd, hur mycket värd du är som kvinna. Och problematiken ligger i att vi har slutat fokusera på en hälsosam livsstil och börjar fokusera på vad säger vågen. Mm. Och då blir det den här piskan som kommer och bara bam, bam, bam. Mm. När du tittar och så ser du att du väger 70 kilo och du vill gå ner till 55, för det låter lite finare än 70, men du kanske inte tänker på att det här är en bra vikt för din kropp. Och pinsmal är ju inte alltid liksom hälsosamt heller. Och det är ju det här som är problematiken. Vågen, siffrorna och sen att det ska slavas. Det är liksom, du vet, man ska ge upp sitt liv. Du ska bara äta det här, du får inte äta det här. Du får bara äta de här tiderna så här många gånger. Svält dig själv 2 dagar i veckan, ät 5. Mm. Det kommer ju liksom 1 miljard dieter som enbart vänder sig liksom till kvinnor. Nu har ju en och annan man testat vissa saker.
Ja. Berätta, Oskar, hur gick det för dig när du körde 5-2 eller 2-5 eller vad heter det?
5-2. Jag körde ju 3 veckor, sammanlagt 4. Jag slutade en gång.
Du hoppade över någon vecka där.
Ja, också. Precis. Så det blev en sammanlagt 3 veckor. Och ja, det var ju ingen roligt. Nej. Alltså, det var inte jobbigt, man får ju äta och så vidare. Men jag känner, det jag
rent
kände...
Praktiskt.
Rent praktiskt så var det också ganska lätt genomfört. Mm. Men jag tyckte att det kändes ångestladdat. Mm. Och det blev... Jag tyckte inte att det var värt det. För jag... Dessutom de svältdagarna så tyckte jag att man blev jäklig. Jag som har också ganska lätt till att bli lite deprimerad. Mm. Så blev jag väldigt deprimerad de dagarna.
Då spär man ju på den här kroppsångesten.
Ja, och det, jag har aldrig haft någon riktig kroppsångest mer än att det vore vara skönt att bort med magen liksom, i den mån jag har någon överhuvudtaget. Jag har insett att det har mer med hållningen att göra. Har jag sett.
Du får jobba lite med magmusklerna när du går.
Precis.
Och när du sitter.
Exakt. Så jag ska börja, rygglyft ska jag också börja med.
Nej, för det där har jag också snackat med några kompisar som liksom har testat olika bantningsmetoder. Och de upplever liksom att de mår sämre under tiden de ska försöka liksom gå ner i vikt. För då kretsar ju deras liv kring sin vikt.
Men det är det som är så himla dumt med de här bantningskurerna. Nu kommer sommaren. Kom igen nu! Så att man ska stå ut med och gå visa sig i bikini. Liksom. Eller, jag har ju flera runt omkring mig som kör LCHF. Och jag fattar ju liksom grejen att LCHF då är ju ingen bantningskur. Utan det är en livsstil. Man måste liksom gå in och leva så. Och alltid laga den maten. Alltid äta så.
Men å andra sidan, hur hälsosamt är det att bara leva på fett och animaliska produkter?
Ja, och hur bra är det för miljön? Alltså gud, jag såg på en film, Cowspiracy. Mm. Och den huvudsakliga boven till växthuseffekten är ju inte fossila bränslen, utan...
Det är mjölkprodukter.
Det är ju mjölk, alltså animaliska produkter, kött, alltså hela liksom köttindustrin och mejeriindustrin. Alltså att äta LCHF, det är ju som att bara, alltså det är helt otänkbart egentligen. Vi borde bli vegetarianer allihopa här.
Mm. Ja, men det är lite det som är liksom hela... Om man liksom läser...
Frågan är, var kommer den här dieten ifrån? Man... Är det från liksom köttbranschen?
Nej, men
liksom,
det är så här, vem ligger bakom forskningen? Du blir ju mättast av att äta fett och protein.
Mm.
Och då behöver inte du äta lika mycket när du bara äter fett och protein. För du blir mätt snabbare. Och dina muskler liksom. För att grejen är att när man liksom hårdbantar och lever på kalorifattig kost, så lever du på fettfattig kost. Mm. Och då får inte kroppen och hjärnan i sig nog mycket näring för att liksom funka. Det är därför många människor blir jättetrötta av att banta.
Mm.
Och LCHF har ju fettet och LCHF har ju proteinerna.
Jag har ju blivit bjuden på mat hemma hos mina LCHF-vänner. Och den är ju, tycker jag, fantastisk.
Ja, det är
sjukt gott. Smör. Ja, men och de har, jag har en kompis till exempel, de har till exempel en vegetarisk dag i veckan alltid. De är LCHF. Mm. Det har inte vi. Så
ja, det har vi. Vi har en vegansk dag, 2 vegetariska.
Mm. Det är ju jättebra. Det måste jag glömmer bort det liksom.
Jag och min inneboende här, vi ska faktiskt ha en vegetarisk vecka den här veckan. Mm. Och bara äta vegetariskt.
Men jag tror att det är liksom det. Nej men alltså, jag tror att det var LCHF-grejen. Den börjar man väl forska i, eller det, jag vet att det finns en bok. Det är en snubbe, han höll på att äta ihjäl sig. Och till slut så gav han upp. Och så åt han bara benäsås och kött.
Och bacon, och han gick ner i vikt.
Och han rasade i vikt. Så det räddade livet på honom. Och sen så finns det väl forskning på alla möjliga ställen. Men jag hörde hela tiden att de som kör det här LCHF, de är fruktansvärt bra i magen. Helt plötsligt så mår de bra. De har haft tarmproblem hela livet och det försvinner. För att man inte proppar i sig massa vetemjöl och sådär. Och jag fattar det. För jag är likadan. Det är bara att jag orkar inte hålla på. Och nu ska jag äta det här och det här. Och nu ska jag äta det här och det här. Det blir ju mycket enklare om han har ett intresse i att laga mat.
Mm. Men det kan ju också vara ett problem. För har man ett intresse av att laga mat så brukar det också vara förknippat med...
Att man är rund, att man går upp i vikt.
Nej, men att man kanske har sina liksom, idéer om vad matlagning är. Och så var helt plötsligt, oj, hälften av det jag brukar göra får jag inte använda längre. I och för sig kan väl det vara en utmaning. Ja. Men, nej, jag vet inte.
Nej, men alltså, det här med matintresse kan ju också göra att människor är väldigt hälsosamma. Så är det ju liksom när man som mig så är vi två vuxna med barn som är väldigt måna. Att vi liksom äter ekologiskt. Att Vincent ska få i sig alla näringsämnen. Mm. Att vi liksom kollar på vad han behöver för att växa. Och där så är det jävligt viktigt för oss att laga liksom veganskt och vegetariskt och få i honom fisk liksom flera dagar i veckan. Och där har vi liksom också en jättehälsosam liksom matkultur i liksom vårt lilla hem. Du har ju varit hemma hos oss och käkat.
Mm.
Det är ju liksom väl lagat från grunden och...
Alltid väldigt gott och det känns aldrig så där flötigt och...
Flötigt.
Det är inga flötiga pizzor där. Nej. Inte, utan här
äter vi. Nej, men precis. Och jag tror liksom också att man som vuxen kanske tar mer ansvar över sitt liv och sin hälsa när man kanske skaffar kids. Jag hade väldigt lätt för att liksom löva på bärs och mackor.
Sen tror jag också...
men Vincent tyckte inte om det.
Vincent tyckte inte att det var hållbart, så vi fick gå över till mat.
Nej, men jag tänker, sen finns det också det naturligtvis om det blir för stressat. Båda har 9-5 jobb, att det blir mycket färdiga köttbullar. Och
inte för oss, snabbare. Vi producerar alla
mat. Nej, men jag tänker att det är nog ganska vanligt också.
Ja, det är det.
Ja, jag är ju en sån.
Mm. Och sen så är det ju... kommer nog bli en sån.
Sen är det ju... Men vi blandar ju. Ja. Det är liksom, man kan ju inte hålla på och ge barnen billig pizza. Det går ju inte. Men hur som haver så det här med vad som är fult och inte. En av mina kompisar, när hon var tonåring, när vi var tonåringar, så tyckte hon att hon var jätteful. Och hon fick liksom kämpa för att bli accepterad som den fula. Alltså så som hon såg på sig själv. Hon ville vara den fula. Hon liksom... jag vet inte hur, om det var så att hon hade jättemycket, vi säger, nu hittar jag på, jättemycket blonda tjejer med nätta små näsor och runda drag i ansiktet kanske. Och så var hon brunetten med ganska starka karaktärsdrag. Jag personligen tycker att hon är assnygg. Och det var det hon fick höra hela tiden. Nej, men du är inte ful, du är ju jättefin. Och hon höll på att bli tokig. Kan inte jag få ha rollen som den fula? För nej, jag precis. Vill inte hålla på och leva upp till att jag ska vara snygg. För jag känner mig misslyckad som snygg, så som jag ser mig själv. Men jag är fullkomligt komfortabel med att jag är den fula. Men hon fick inte det.
För att det är dåligt, precis. Ja. Det är lite dåligt. Nej, men hjärtat, inte är du ful. Nej, men inte är du tjock. Du behöver bara tänka, nej, men fixa bara det här. Mm. Och det är det här som jag har problem med. För att om vi avdramatiserade och tog bort det dåliga som vi har laddat ordet ful med, så skulle det bara vara ett komplement till snygg, tjock, liten, stor, rund, med tuttar, utan tuttar, stora fötter.
Mm.
Det är inget dåligt i att vara ful.
Och sen är det ju
det är
ändå...
dåligt att vara massmördare däremot.
Ja, det är det.
Men inte att vara ful. Du tittar på mig!
Nej, jag tyckte bara det var en jättefin
Nej, men sägning. Det är så det är. Och hemma, du vet, så försöker jag liksom... Vi försöker prata om fult och fint.
Mm.
Utan att lägga en värdering i det.
Men
titta på den här fula blomman. Åh, vad härligt att den finns, för då kan vi sätta den i våran vas. Alltså, på riktigt.
Ja, men tänk om jag tycker att den är fin då?
Då får du väl säga att den är fin. Och så är vi nöjda med att vi tycker olika. För att jag tycker synd om din polare som inte fick lov att vara den fula.
Men hon hittade ju en identitet i att få vara den fula.
Och om man trivs i det så är det ju jättekul.
Ja, det var väl räddningen just då. Att hon, för hon tittade, ja men det var... Hon hade anorexia i många år, så hon hade ju en snedbild av sig själv liksom, för hon svalt sig fram och tillbaka och var liksom periodare där. Sen fick hon barn och då löstes allting. Då ville hon vara en bättre förebild än så. Men det satt ju ihop liksom. Men om hon ändå kunde bara få vara en fula, så kanske hon hade känt att hon hade någonting att identifiera sig med. Men det fick hon inte.
Ja, men precis. Vi alla människor behöver känna att vi hör hemma någonstans. Och vi kan vara fula, tjocka, smala, fina, rika, fattiga grannar.
Men det är ju lite jobbigt. Du har sagt flera gånger, men när jag är tjock och jag känner att jag får liksom
du får lite ångest. Ja, jag får lite ångest. Så.
Ska jag säga?
Ja, nu? Jag är ju tjock.
Ja, men det är för att jag tycker att ordet tjock är lite förstört. Det är därför.
Precis, och det är lite det som jag har liksom
tränat
bort.
Du är rund, du är fyllig.
Nej, jag är tjock.
Okej, du är tjock.
Du lever och ser hur dåligt du mår av att säga det.
Hej alla lyssnare. Idag ska jag prata med Manuela Escobar. Hon är tjock.
Men det behöver du också träna dig i. Du är som det här med att ta obehagliga diskussioner om feminism. Man mår bra efteråt. Man måste liksom avdramatisera vad man har
säg
lärt sig.
Säg att jag är tjock.
Precis. För jag mår inte dåligt av det. För mig är det liksom bara som att du ser, åh, titta, du har mörkt hår. Och titta, du är tjock.
Och titta, du är gråhårig, kan du säga till mig.
Ja.
Och titta, du har små bröst. Det kan
det säger
folk
till dig
tycka.
Förra veckan.
Varför sa du det?
För att du drog upp tröjan för att visa din hängiga mage.
Ja, just det.
Och då sa jag, Sandra, om du hade haft större bröst så hade man inte sett magen. Och det där är ju också sådana typisk grej som någon kan liksom bli jättetriggad och må dåligt av att höra mig säga. Men för mig är det ju liksom bara...
Du vill bara observera.
Det, precis, det är bara liksom en observation.
Som när du skulle... Vi får se om vi ska klippa bort det här. Men när du observerade...
Oskar har ju eksem i sitt hårbotten.
Jag har psoriasis.
Psoriasis, förlåt. Och Vincent har ju också. Han har inte psoriasis, men han har liksom ganska avancerad eksem. Så vi får smörja in honom med kortison. Och då hade Klipp-Oskar en jättestor liksom psoriasisfläck på huvudet.
Det var vinter det här, så det blir lite värre då nämligen.
Okej.
Låt honom förklara, det är känsligt det här.
Och då pekade jag bara på hans huvud och bara, titta, du har eksem där. Och så tänkte jag, gud vad bra, men då kan jag prata med honom om vad han använder för kräm. Så ser jag vad Vincent använder och så kan vi
prata om det.
Och Oskar blev så arg på mig, han bara, jag vet att jag har det där på huvudet. Varför måste du peka på mig på det jävla sättet? Blev jättekränkt.
Men då hade det ju hänt en massa saker samma dag.
Ja, det hade
alla hade observerat.
Att fem personer oberoende.
Men
Oskar,
du har någonting där.
Du har någonting där, en fläck. Jag vet.
Sen kom det ett dagis förbi och alla barnen pekade och skrattade. Titta, farbrorn har...
Tror du att du hade liksom kunnat ta det där bättre om inte du liksom hade känt att det här med utseende och fläck och grejer liksom är dåligt att ha? Det är som att någon säger, bara titta på ditt födelsemärke. Alltså, det hade inte du blivit lika störd av.
Nej, alltså jag stör mig dock på att folk känner sig tvingade att påtala det. För vad är problemet? Ja, jag har lite psoriasis där. Jag har inget problem att jag har det.
Nu hade ju du en liksom, Vincent har också,
precis,
alltså du tänkte ju
precis.
Så.
Precis.
Men folk som bara ska nej men titta, du är tjock.
Okej, men det har jag lite med problem med att folk bara, du är tjock.
För det var ju det, jag trodde ju att det var
där.
Det du var ute efter.
Att det var
ute efter, oj du har... Och så här, varför informerar du mig om det här? Jag vet om det.
Borde du känna mig lite bättre?
Ja, men jag var ju lite...
Du mådde lite dåligt en dag över att alla hade hoppat på dig. Nej, men jag säger ju ganska sådana där klumpiga saker ibland till folk. Jag brukar säga till Daniel att jag tycker att han är tråkig ibland, för att han är ju tråkig ibland.
Och så... Ja, men det är okej. Det har ingenting med utseende att göra.
Jo, men precis.
Det har ju med beteende att göra. Daniel, du är tråkig ibland. Skärp dig.
Nej, men förstår du? Det är sånt som ändå människor skulle kunna ta som lite sårande. Men jag tycker att det är fint och jag tycker det är uppfriskande att människor är ärliga med varandra. Och min bästa kompis beter sig som en liten bitch en dag, så säger du, nu är du en jävla bitch, håll käften. Och då tar hon det och så sen så går vi vidare.
Och så packar hon sina väskor. Så reser hon till Indien.
Men det finns ju liksom en kultur av att vi ska liksom dramatisera och förstora sånt som liksom är negativt laddat. Mm. Men jag menar liksom att vi alla har våra plus- och minussidor. Och kan vi liksom bara förlika oss i att kunna prata om båda sakerna på ett ganska öppet och lättsamt sätt, så tror jag att vi alla blir bättre människor.
Ja, vi måste lära oss att prata om det. För det där är lite rörigt. Det är liksom... Ja, men jag då från som är uppvuxen med alla liksom frälsningsarmé sånger som fanns i andra församlingar också, men älska mig för den jag är och liksom nu kommer jag inte på någon annan, men den frasen är ju fantastisk. Älska mig för den jag är, du duger som du är. Vad betyder det? Betyder det att vi ska sluta förbättra oss?
Nej, men det brukar oftast betyda heller, att du är okej så länge du är inom de här ramarna. Mm. Sen så skulle jag vilja vidga de där ramarna och säga att du är okej oavsett. Men sen så är det ju liksom bra att man visar oro för sina medmänniskor. Mm. Säger jag liksom att Oscar har supit 5 dagar i rad, så snackar jag med honom och frågar, hur mår du? Vad händer?
Men då säger inte du ditt jävla fyll, jag vill inte vara med dig mer, utan då kan
för
du säga,
att du är lat och äcklig och full.
Ja, precis. Jag blir orolig för dig nu. Jag vill
ska tillägga att jag har aldrig behövt prata med Oscar om att han har supit 5 dagar i rad. Jag tycker att...
Nej, men alltså, precis. Och det är dit man måste komma även när det gäller, till exempel, om man känner att du äter på ett osunt sätt, ska man faktiskt kunna säga
jag är
det
orolig. Utan ja, men jag har en, jag har en annan kompis. Jag har så många vänner.
Du har så många vänner.
Ja, fruktansvärt. Jag känner dem allihop. En kompis som har pratat med sin syster. Och det är ju jättekänsligt. Men till slut så tog hon mot till sig och sa det. Att liksom, jag är orolig för dig och din man. Och ert barn. För ni är överviktiga och ert lilla barn är överviktigt. Ordentligt. Vad har ni för plan? För jag blir orolig. För det,
precis.
Det utvecklar liksom...
Och det där kan man ju ta upp på ett sånt sätt. Och det tycker jag är okej. Okay. Mm. Sen så gäller det liksom att människan som man pratar med också är liksom ganska öppen och kan ta emot det.
Ja, där den handlar det ju inte om utseende. För hon skulle kunna ha sagt, vet du vad? Jag skäms när vi är ute tillsammans. Nu ska vi gå ut och ta en bira kväll. Och jag tycker att det är jättejobbigt för att du är så tjock.
Ja, det hade varit en helt annan grej.
Ja.
Men jag menar, alla, vi har ju pratat med människor vi är rädda om och vi lite grann är oroliga för. Vi skulle kunna prata med dem om deras liksom dåliga vanor också. För att det är också så här, om jag ser att någon kanske slutar äta jättesmal, spinkig, och så märker man liksom att det här börjar se sjukligt, så skulle jag också ta den diskussionen.
Du var ju med om en grej på ett gym där du köpte ett kort.
Ja, det var ju fruktansvärt. Jag började träna på gym. Och så köpte jag massa PT-timmar. För jag kände så här att efter att jag har varit gravid, så du vet, man får dålig hållning. Magmusklerna är inte så jävla bra.
Man blir lite bräcklig liksom.
Och jag ville liksom bara så börja styrketräna. För att jag ville alltså känna mig stark. Och det första jag sa till den här tränaren var, jag vill inte att du pratar med mig om min vikt. Det finns ingen som är medveten om sitt utseende. Om sitt eget utseende så mycket som jag själv. Jag är här för att jag vill träna och vara stark. Punkt. Mm. Men hela tiden kom den här viktdiskussionen igen och igen och igen. För att de tyckte liksom att du ökar din muskelmassa. Du har en jättestark kropp. Men du är stor. Du måste liksom banta. Nej, det måste jag inte. Jag är här för att träna. Jag är här för att jag liksom vill bygga upp min kropp. Mm. På lång sikt. Och för mig så, jag vill inte titta i någon jävla våg. Jag vill inte ställa mig och räkna kalorier. Det är inte jag beredd att göra. Men däremot så äter jag hälsosamt och jag går ut på promenader och jag är beredd att förändra liksom den delen. Som jag ändå tycker är ganska nice och bra och liksom vettig och viktig. Och då kom en grej efter liksom att jag hade tränat där i 4-5 månader. Och hon var ju den första att erkänna liksom att jag utvecklades väldigt mycket liksom fysiskt. Alltså styrkemässigt. Men hon var väldigt, 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 väldigt upphakad på just min vikt. Och då kom det där. Ditt barn kommer skämmas över dig när ni går ut tillsammans och du är tjock.
Det säger alltså en PT som du har anlitat och betalar pengar.
Mycket pengar för. Och då var det så här, fuck you. Mm. För det där gör mig arg. För jag tänker en sak, och då är vi tillbaka till det här med dåliga vanor. En sak hade varit om jag aldrig hade varit på gymmet.
Mm.
Om jag inte gjorde annat än att käka chips. Och om det var det jag matade mitt barn med.
Mm.
Men nu snackar vi ändå liksom om att vi byggde, och jag byggde, liksom en väldigt hälsosam vana.
Mm. Men positiv då skulle feedback, kanske.
Vikten och storleken fortfarande finnas där. Trots liksom att de här muskelmätningarna visade liksom att muskelmassan ökade. Och fettmängden sjönk. För jag har liksom aldrig varit inom fettmason. Jag har alltid varit överviktig.
Mm.
Men aldrig. Men jag har ändå tränat.
Mm.
Och då, men mm. då skulle siffrorna ändå liksom ner.
Men att hon hade mage att blanda in att ditt barn skulle alltså skämmas.
Jag flippade. Alltså jag blev så jävla arg.
Men du fick tillbaka pengarna, va?
Ja, men jag blev så jävla lack på det där.
För då la hon ju in en värdering. Att ser du ut så där? För jag kan ju tala om det att du är inte lat. För att gå tillbaka till hon, den här Citonisk... Ja,
va. Katrina!
Ja.
Sitta på...
Ja, men och att man liksom... För där var hon ju väldigt klar och tydlig att självklart så är man lat.
Mm.
Det finns inget annat. Så om man inte går på gym så är man lat. Alltså, eller vad... Jag undrar, jag skulle vilja fråga henne. Vad är lat för dig? Ja, men vad är lat då? Du gör ju sjukt mycket saker.
Mm.
Du har så många järn i elden. Det är, jag vet få som gör så mycket grejer som du.
Som lat, ADHD runt så jävla mycket.
Du har ADHD. Så tjocka ADHD-personer är inte lata. För du kan inte vara lat när du har ADHD. Går inte.
Nej. Nej. Men sen så har jag alltid... Men jag vet inte, det där är ju också så här. Jag har alltid varit stor och jag har liksom vant mig vid att vara stor. Sen har jag under vissa perioder vägt mer och under andra vägt mindre. För mig så hänger liksom... psykisk hälsa med min vikt ihop. Mm. När jag mår dåligt så äter jag, när jag inte mår dåligt så äter jag inte.
Nej, men och så det...
Och det där har jag vant mig vid liksom. Ja. Och jag vet precis hur jag gör. När jag mår bra så slutar jag liksom... Nej, jag vet inte. När jag mår bra så går jag ner i vikt, och när jag mår dåligt går jag upp. Men för mig så... Jag vet inte. Jag slutar liksom fokusera på vikten och jag börjar tänka på bara bra vanor. Mm. Alltså på riktigt.
Mm.
Och jag tror att vi vinner på det med liksom långsiktighet. För vad fan, vem vinner på att gå ner 40 kilo på ett år om man liksom året efteråt
går
tillbaka 80. Till alla dåliga vanor? Mm. Det är ju samma sak med allt. Vad vinner du på att ta en vit månad och inte dricka sprit när du sen efter den där månaden ska belöna dig med årets jävla fylla? Nej, men så är det så här. Alla har någon polare som tar en vit månad och sen firar man det med liksom att bli full.
Ja.
Lika kontraproduktivt är det.
Mm. Jag har ingen aning. Får levern verkligen vila?
Nej.
Om man tar en vit månad.
Nej, det krävs betydligt mer än det. Det krävs livstidsförändringar. Mm. Du kommer inte att ändra dina vanor genom att hårdbanta i 2 månader och gå ner 15 kilo.
Nej.
Men däremot ska vi ju prata om hälsosamma vanor.
Men blanda för fanken inte ihop utseende med hälsa.
Precis.
Det är inte duktigt att vara smal.
Nej.
Alltså någonting som jag tycker är duktigt, det är att ta ansvar över sitt eget mående.
Ja.
Du tar ansvar över ditt. Du vet att du går lite upp och ner. Du kan inte fokusera på ut. Det är ju likadant med mig. Jag har haft sjukt mycket ångest för att min rutin när det gäller att gå på gymmet, för där har jag då ett kort som jag betalar varje månad, är att jag tränar stadigt var 14:e dag. Och det är inte skit mycket. Och jag vill ju träna för att jag känner precis... Jag har fött 4 ungar. Jag vill liksom... Jag vill vara stark. Jag är 43 bast. Jag vill liksom kunna... Mamma, vi spelar fotboll eller vi springer till bussen.
Ja,
jag vill
precis.
Hålla ihop. Och om jag känner att, nej men hjälp, det här som jag tycker är så knasigt, om jag går upp så pass mycket så att jag faktiskt inte kan ha på mig det jag har i garderoben. Nu har inte det hänt, för jag har aldrig gått upp så mycket. Men jag har ju vänner som faktiskt har pendlat. Det är 50 kilo minus plus. Och där blir det ju problem.
Mm.
Och när det är sådana viktminskningar och viktökningar, då sitter ju det också ihop med. Nu säger du ju själv att du pendlar ju, och vad jag förstår så går det ganska fort. Att du är inne i en liten period.
Jag har jag kan gå upp 15 kilo på 2 månader och jag kan gå ner 15 kilo på 2 månader.
Ja, och då det vet du hur du funkar. Men om du ska döma dig själv framför spegeln ihop med det här, vad händer då?
Det händer aldrig.
Nej, för då går det ju åt skogen.
Ja, ja, ja. Nej, det händer
hur ska
aldrig.
Du kunna hinna med?
Det händer inte, för grejen är så att jag är bara människa. Jag är inte bättre än någon annan, inte sämre än någon annan. Och det där blir jag lagt på när människor ska liksom börja bedöma och ge tips och råd. Bara, åh Sandra, du som är så kort, häng dig själv upp och ner med en tegelsten i vardag hand så växer du. Jag blir så jävla provocerad av folk som bara, testa dricka lite varmt vatten innan du äter mat, för då kommer du känna det. Med att jag bara, eller så äter jag fett. Alltså förstår du, jag blir lack på folk. Så jävla lack på människor. För att byta ämne lite snyggt, jag ska ju inte vara hemma med mina sabbebis.
Det är just det.
Nej, just det.
För då kommer du vara så tjock.
För då kommer du vara så tjock att inte jag kommer prioritera barnet. Utan jag kommer vilja äta chips.
Ja, precis.
Nej, men så här. Jag kommer föda barn i februari och sen i maj så börjar jag jobba heltid.
Mm.
Och så jobbar jag heltid till februari året.
Men ska du vara hemma från februari till maj då?
Mm, jag ska vara hemma februari, mars, april.
Mm.
Och sen börjar jag jobba maj, andra maj. Heltid. Och då är Daniel hemma ett år och tar hand om barnen. Bra, för jag kommer inte hemma liksom, så då är ju det problemet i världen. Och sen är jag hemma i 3 månader, för jag tänker att fittan behöver återhämta sig.
Mm.
Så att jag kan sitta på mitt kontor sen.
Mm.
Men oj, 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 vad det har börjat ramla in åsikter om hur duktig Daniel är som ställer upp.
Åh, herregud. Och ska vara och barnvakt åt
med
era barn.
Barnen. Medan jag uppenbarligen prioriterar karriär över att vara hemma med barnen.
Mm.
Oj, vad han är duktig. Nämen, oj, vad fint av dig, Daniel. Världen är så tacksam. Jag däremot är ju inte en sån där super mega bra förälder. Som bara gick och skaffade barn för att överge dem hemma. Bara
nej, just det, för du överger dem.
Ja. Jag överger dem. En man tar hand om barn, det går ju inte. Vi vet ju alla att de inte är genetiskt anpassade för att kunna.
Har du fått sådana
Ja, pikar. Mm. Pikar, så snygga pikar.
Mm-hmm.
Senast var så här, ja, ni är ju inte de som kanske prioriterar att vara hemma med barn. Så då blir det nog kanske lite svårt att få ihop vardagen framöver.
Att du och Daniel inte är, eller du?
Ja, det var mer att jag inte prioriterade, för att vi snackade något om att typ skaffa hund.
Mm-hmm.
Och att vi inte kunde skaffa hund för att så här, ingen av oss är beredda att gå ner i arbetstid.
Mm.
Och då var det en kvinna som sa till mig, ja, ni prioriterar ju karriär.
Mm-hmm.
För att då hade vi snackat om att Daniel skulle vara hemma. Mm. Men i alla fall, mitt problem är just det här.
Mm.
Om 2 människor bestämmer sig att de 2 tillsammans ska skaffa 1 gemensamt barn.
Mm.
Varför är det då så jädra känsligt att den som inte föder fram barnet är den som kanske tar hand om spädbarnet under den första längre perioden? För i min hjärna så går det inte ihop att man skaffar 1 gemensamt barn. Men det är enbart en förälder som ska liksom vara den som är beredd att ge upp allt för
sitt
barn.
Nej, inte. Jag kan gå med på rent teoretiskt, höll jag på att säga.
Rent teoretiskt.
Ja, det är säkert helt fel ordval. Men jag kör ändå. Att alltså barnet växer ju i din kropp. Du kan säga hej då till Daniel. Och så går han på sitt håll och du går på ditt håll på dagarna. Barnet växer upp i din mage med din lunk, hör din röst, hör ditt hjärtslag, dina andetag, dig hela tiden. Mm. Och sen kommer barnet ut och det ska ha sin lilla, det ska kräla till bröstet, det ska liksom Sen är det ju bevisligen helt okej att man inte ammar, för det finns...
Ja, det, ja. Det är en val man väljer
det,
själv.
Det kan man välja själv. Och går åt skogen och en mamma som mår skit och kommer in i amningspsykos är ingenting att
rekommendera.
Hänga i julgranen. Nej, mamman måste må bra. Så att, men jag kan köpa att liksom mamman ska finnas där den första tiden, vad det nu är. Sen är det ju två olika läger, såklart. Men liksom att liksom här... Så nu, klipp navelsträngen, jag ska till mitt nya jobb. Det kan jag nog tänka mig att det blir en liten chock för en bebis som har din kropp som trygghet. Mm. Men hur många månader behövs det? Nu ska du vara hemma i 3 månader.
Med Daniel, som också ska vara hemma heltid om 3 månader.
Ja, och ni bor ihop. Bebisen kommer höra hans röst också hela tiden.
Och vi har ju kommit varannan natt och varannan dagpass. Vi har ju delat
vilket
upp
man kan göra när man
inte ammar.
Nej.
Precis.
Det är väldigt positivt, för då kommer ju pappan in och är engagerad på ett helt annat sätt.
Precis, och då kommer barnet och pappan att få, eller den icke-ammande föräldrarna få en anknytning som de inte skulle få om den ena föräldern prioriterar att amma.
Ja.
Sen så kan man prioritera att amma. Det är jättebra, det är helt fantastiskt för den som vill. Mm. Men flaskan är också jättebra och helt fantastiskt för de som väljer det.
Whatever works for you.
Ja, och i vårt fall har vi valt flaskan. För mig är det viktigare att ha lika mycket ansvar från början. Sen har ju det fördömts väldigt mycket av väldigt många. Men där står jag, och sen så respekterar jag alla andra och hoppas på att alla andra respekterar mig. Men jag kan inte komma över att jag och Daniel har suttit och vi har pratat. Hur mycket tid behöver vi vara hemma tillsammans? Hur mycket tid behöver jag som föder fram barnet vara hemma och återhämta mig framför allt?
Mm.
Och hur mycket tid behöver det här barnet för att vänja sig liksom vid ett liv utanför livmoder? Och då har vi liksom fattat ett beslut, övervägde fram och tillbaka. Vi har liksom planerat våran ledighet. Och ändå har folk mage att komma och ha åsikter om att mannen är hemma med barnet den första perioden. Det är ju ingen som ifrågasätter kvinnan som är hemma med barnet.
Nej.
Ett år i början, om mannen är hemma ett halvår. Mm. Eller mannen inte hemma alls. Men när man liksom byter på de här könsrollerna så är det annorlunda.
Mm.
Jag menar, tänk på alla kidsen som blir liksom bortadopterade vid födseln till, jag vet inte, homosexuella föräldrar. Mm. Eller folk som aldrig kunde få barn. Och den biologiska föräldern liksom inte vill ha barnet. Mm. Det funkar ju också. Alltså det blir ju människor av dem med. Det är klart att det är traumatiskt där i början, men det går.
Ja, men gud, det är klart att
ingen
det går.
Ingen har blivit heroinist av men att liksom där... inte amma.
Men det där låter ju helt perfekt. Det är
alltså
ju
för
lysande.
För mig och tre Daniel månader. Är det perfekt. För oss är det perfekt. För många andra skulle kanske det inte är perfekt. Men jag vill ändå ta upp det här med att människor tror att män är sämre föräldrar bara för att de är män. För det är ju också så här en del av min feministiska kamp. Att inte vara den som behöver ta ansvar för alla barnen själv.
Mm. Bara för att du råkar vara kvinna.
Bara för att jag råkar vara kvinna. Eller att man ska tjejmas och vara lite sämre för att man kanske längtar.
Men det där finns ju kvar, jag märker det. Det finns kvar i den generationen som är... Ja, men minst över dig i alla fall.
Ja, precis.
Alltså 55 och uppåt. Att, jo, men det är ju så. Det vet vi ju liksom att kvinnor är ju ämmade för att ta hand om liksom både människor och djur. Och att män inte har lika nära till det.
Nej.
Jag hörde... Ja, men var och varannan vecka... Man sitter i parken och man snackar med någon liksom och de ser kanske att mina 3 söner tar jättefint hand om våran lilla vovve eller deras lilla kusin eller... Oj, vad ovanligt. För det finns ju liksom inte i de...
På världskartan?
Nej, det finns ju inte i generna. Och jag blir så förvånad. Jag orkar inte ens säga någonting. Jag orkar inte ens gå igång på det. Jag tänker bara att de dör ut nu.
Tack och lov kommer de snart att dö, de här jävla gamlingarna.
Alltså man är ju så olika. Jag tyckte att min lilla syster var det tråkigaste som fanns när hon kom.
Mm.
Jag var 8,5 år. Det var så tråkigt.
Hon var så jävla tråkig.
Och mina 4 ungar, men jag har ju en dotter och 3 söner. Och mina söner, de tycker det är så mysigt. Med djur och små barn.
Dina kids älskar ju små barn. Ja, men, de har ju varit hemma hos mig och de var ju perfekta barnvakter. De var ju helt underbara. Jag har aldrig varit med om att någon har tagit hand om Vincent så bra. Inte ens jag och Daniel.
Tills de tappade
Vincent på marken.
Men det var ju inte meningen. När de skulle
bära honom tillsammans.
Det var en olycka.
Ja, det var en olycka. Ja. Men det, menar, och det är också så här, det där är ju bullshit att det är genetiskt. Alltså med handen på hjärtat.
Mm.
Om Vincent här och nu skulle få bestämma vem man skulle vilja tillbringa resten av sitt liv med, så är det inte med mig.
Men det skulle vara med pappa. Förstår vi.
Det förstår ni. För att Daniel är bättre förälder än vad jag är. Alltså enligt de här måtten mätta.
Uh-huh.
Omhändertagande, kärleksfull, lugn, bla 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 bla.
Ja, men jag fattar.
För jag flippar ju på ungen efter 3 sekunder.
Mm.
Jag leker, men jag uppfostrar inte.
Nej. För jag... Men det är väl jättebra. Precis. Jag vet att det låter uttjatat, men komplement är skitbra.
Komplement är jättebra. Och det är därför jag liksom blir så lack på att, man fortfarande tror att snubbar inte kan.
Jag fastnade framför YouTube idag.
Åh, gud.
Och det kom upp liksom... för jag var tvungen att titta på den här kvinnan som födde barn i bilen.
Nej. Ja, hon som födde barn.
Ja. Nej, men jag tycker den är så fantastisk. Och hela klippet fanns ju på YouTube. Det var ju bara en liten bit som fanns på fejan. Mm. Jag tycker den är helt ljuvlig.
Jag mådde väldigt illa när jag såg den.
Ja, men du det var är så konstig. Jag tycker den är ljuvlig och jag blir så varm i hela hjärtat. Men då kom det upp massa förslag. Och jag ville liksom, jag googlade Ellen Generous och Oprah Winfrey, finns ju inte hennes program längre kanske. Men jag ville att de skulle komma och vara gäster någonstans så vi kunde få se hur bebisen mår och hur de har det och sådär. Men då kom det upp massa förslag och så klickade jag in på typ de 10 värsta mammorna genom tiderna och vad de gör med sina döttrar.
Mm.
För jag tror att det här var mammor och döttrar. Och herregud, vilka sjuka personer det finns.
Typ de här som sätter sina små flickor i liksom skönhet.
Ja, och botoxar. Och det här, den här ungen som då är 7 år tror ju att det här är någonting som... Nej, men det gör lite ont ibland, men jag börjar bli van. Man blir van vid det.
Nej, men gud,
hon tror att det liksom är någonting som man gör, som att ta en medicin ungefär.
Det ser jävla äckligt.
Och så någon annan sönderplastikopererad mamma. På tal om vad man då tycker är snyggt och vad som är fult. Jag går ju inte igång på de här plastikopererade läpparna och brösten och så vidare.
Nej,
och så finns det väl de som tycker att det är skitsnyggt. Och bara,
alla män i Colombia.
Alla män i Colombia. Vi drar er över en kam lite lätt så. Men hon liksom gav hennes dotter typ presentcheckar. På
plastikkirurgi,
när du är 13 ska du få din första boobjobb. Åh, herregud.
Vet du, men utan att skämta, alla män i Colombia, mina kusiner har ju fått sina bröstförstoringar och fettsugningar när de har varit liksom 15-16.
Det är så.
Utan att skämta. Fan. Ja, skitvanligt. Om du klarar skolan bra, gumman, så betalar jag för en fettsugning.
Åh, herregud.
Oj, vad jag har hört det. Och det är också den där grejen som jag gjort med luttrad. Bara, ska inte du fettsuga dig? Ska inte du fixa brösten? Jag bara, nej. Det är att vara normbrytande.
Får du höra det från folk?
Gud, ja. Alltså, i Colombia, jag har fått hur många förslag som helst på bypass, fettsugning, boobjobb, jag vet inte, ta
vilken
sprutor.
Vilken tur jag har då, för hade jag hört det runt omkring så hade jag nog gjort det. Vem är det som ringer? Du skulle ju stänga av, sa vi ju. Varför låter den så där?
Den lät bara lite.
Ja. Jo, men jag skulle säkert blivit fruktansvärt påverkad av det. Och jag hade gjort det, jag hade sparat pengar. Jag hade liksom inte åkt, nej men jag åker inte utomlands den här semestern. Utan jag använder pengarna till att förminska näsan. Eller fixa rynkorna i pannan. Eller, ja men...
Nej, men vet du, det där var nog den största ögonöppnaren för mig. För 2 år sedan när jag åkte till Colombia efter att ha fött barn. Och jag var så otroligt missnöjd med min kropp.
Mm.
För den hade ju förändrats väldigt mycket. Och jag gick upp i vikt under min graviditet som många andra gör och bla bla bla. Och sen åkte jag till Colombia och hade en sån ångest för att alla är så jävla perfekta och putsade. Men jag kom till ett ställe där jag satt med kvinnor som såg helt perfekta ut. Men det fanns ingenting att prata om, Sandra. Det enda jag satt och lyssnade på var diskussioner om massören för att du vet så här, massera ut fettet och sprutorna hit och pillerna dit. Och det var så här, ingen pratar politik, ingen pratar uppfostran, ingen pratar liksom framtid, ingen pratar aktivism. Det var så tomt i människors
hjärnor. Ingen pratar relationsproblem. Ingen garvar så att man nästan kissar på sig.
Nej, precis. Det var så jag snackade med någon kusin och hon tyckte att det var så synd att hennes polare hade skaffat pojkvän för han var liksom inte rik och det var det som var det stora problemet. Mm. Och det var så här, ingen har ambitioner, ingen har framtidsutsikter.
Var det släkt?
Ja, hela min släkt är
blåst. Men hur kunde du, vad gjorde du då?
Det var, nej, de hatar ju mig för att de tycker att jag är det konstigaste i världen.
Okay.
Och det var ju mycket så här, när jag gick upp och Daniel gick upp så fick han ta hand om Vincent på morgonen för jag hade natten ibland.
Alltså gick upp ur sängen?
Gick upp ur sängen och då så tyckte de att varför gör inte du frukost till din man? Och då tyckte jag att min man har ju två händer och klarar av det alldeles själv.
Uh-huh.
Och då var det så här, han kommer bli trött på dig och lämna dig.
Man lever för sin man.
Man lever för sin man och man lever för sitt utseende. Och då blev det för mig, nej, utseende är ju verkligen inte lika med att du är en bra människa. För i helvete vad blåsta människor jag har träffat som har varit helt.
Det finns ju fler människor som är blåsta i huvudet.
Och som inte
som
behöver
är pinsmala och fruktansvärt vältränade. Just för att det är bara det de fokuserar på.
Och jag tycker att det är ganska ohälsosamt när människor bara liksom snör in sig på en sak.
Ja, men
sen så kan jag tycka att det är extra ohälsosamt när man bara snör in sig på sitt utseende. För att då liksom upprätthåller man en norm om att vissa människor är bättre än andra. Det är som svarta och vita. Om du är vit är du bättre än de svarta. Bla, 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 bla.
Hör ni det nu?
Nej, nu orkar inte jag prata om det här längre.
Vi måste avsluta.
Låt tillbaka det!
Vi avslutar med orden, är du vit och smal, då är du skitbra.
Ja, är du vit och smal så är du skitbra. Är du man så är du ännu bättre.
Straight då.
Ja, 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 heterosexuell såklart.
Men hör ni,
gå och ät chips. Fettmat och ät och bygga upp.
Börja nu. Bli inte spelberoende.
What?
Det är vidrigt, för det såg jag också på YouTube. Det var flera par som alltså hade lagt tecken över sina bebisar för att de skrek när de spelade.
Åh, mänskligheten! Avgå!
Säg något positivt. Pitten i Greta.
Pitten i Greta. Jag orkar inte. Hej då!
Hej då!
Hej då! Hej, Klipp-Oskar här. Ett litet tips först. Sandra kör stand-up på Big Ben på tisdag den 13, alltså klockan 8. Kom dit, det är gratis, det blir kul. Sen drar jag det vanliga då. Vill du komma i kontakt med Sandra eller Manuela så skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com eller använder du hashtaggen escobarkamenish och så finns det en Facebook-sida också som heter Escobar och Kamenish med ett och-tecken. Lajka den!